Kära vänner i Kristus Jesus. Lag evangelium hos Martin Luther. Detta ämne är så stort och det är så vittomfattande. Och för att vi någorlunda ska kunna greppa detta stora ämne så tror jag det är viktigt att kort inleda med att se i vilken tid Luther levde i. Jag tror det blir lättare för oss att både fatta och förstå vad som hände. Och att det var både stort och unikt. Ja, det är egentligen grunden till varför vi sitter här idag. Hur såg tiden ut? Hur var kyrkan beskaffad vid Luthers tid? Ju mer vi dyker i denna fråga och ju mer vi ser på den så ser vi att det är Gud själv som griper in i historien precis som han har gjort allt ifrån skapelsen. Låt mig få börja med ett citat av den ansedde norske teologen Carl Fredrik Wisløw. Han beskriver på ett mycket bra sätt, tycker jag, skillnaden mellan den lutherska och den katolska kyrkan. Han säger, de reformatoriska fäderna, de kännetecknas gentemot den katolska kyrkan med att betona nåden alena, skriften alena och tron alena. Och så säger han, å andra sidan är den katolska kyrkan noga med att å sin sida betona det lilla ordet och. Kristus och Maria. Kristus och helgene. Skriften och traditionen. Tron och förtjänstfulla gärningar. Denna skillnad, den är fundamental. Och den kvarstår än idag och den är väldigt tydlig. För en tid sedan så fick jag en bok skriven av en katolsk teolog. Och han ville verkligen än idag försvara denna hållning som den katolska kyrkan har gentemot skriften. Och vad tror ni överskriften på boken benämndes? Jo, not by the scripture alone. Alltså inte genom skriften alena. Och i förordet så säger han, denna sats, skriften alena, den är så stötande för katolikerna. Och det är det enskilt största hindret för att katoliker och lutheraner ska återförenas. Accepterar Rom skriften alena, då blir de lutheraner. Och säger lutheranerna inte genom skriften alena, så blir de katoliker. I den katolska kyrkans katekes så står det följande. Påven, biskopen av Rom, Petrus efterträdare, är det ständiga och synliga principen och grundvalen för enheten. I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare, säger den katolska katekesen, är han hela kyrkans herde. Och biskopen i Roms äger ofelbarhet i kraft av sitt ämbete. Och dessutom har denna kyrka mage att fastställa som dogma, alltså som läroståndpunkt. Utanför denna kyrka, alltså den katolska kyrkan, ingen salighet. När Martin Luther 1510 fick uppdraget av sin orden att vandra den långa vägen från Wittenberg till Rom, så var han full av förväntningar. Men vad fann han när han kom till Rom? Han fann omoral, han fann okunnighet. Och det gjorde honom så oerhört djupt besviken. Därför kunde han senare under sin levnad vid bordssamtalen säga: Rom är ett råttbo, inte värd att kallas stad. Gud har alltid tänkt på sitt folk. Han har aldrig lämnat oss utan evangelium. Till den sista dagen ska lagen krossa och visa på vår synd, och evangeliet läka och trösta oss genom Kristus. Det är ett löfte från Herren Gud. I Uppenbarelseboken 14 så läser vi: Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa det med stark röst: Vörda Gud och ge honom äran. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Det som är påfallande med det som Gud kallar och väljer, det är att de är små och de är ringa i sig själv. Ja, vi kan säga att de är nästan blyga. Från den heliga skrift så vet vi att Mose, han skyllde på sitt tröga målföre. Och när Herren kallade honom så sa han: Sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Jesaja skyllde på orena läppar. Amos vägrade kalla sig profet. Jona ville bara slippa undan alltihopa. Jeremia skyllde på bristande erfarenhet och sin ungdom. När Luther blev tillfrågad att bli professor i Wittenberg så angav han 15 skäl för att han inte var lämplig. Ändå, resultatet har vi. Över 350 böcker, 2000 predikningar finns bevarade, 2500 brev och cirka 6000 citat från bordssamtal. Ett citat från bordssamtalen kan låta så här. Om lögnen säger Luther: Ormen är en avbild av lögnen. Ty den slingrar sig alltid, vare sig den kryper eller ligger ner. Endast när den är död så är den rak. Sedan kristendomens utbredning har det skett många schismer och söndringar i kristenheten. Men egentligen har det bara skett två som vi kan räkna som stora. År 1054 så skildes den östliga och västliga kyrkan åt. Rom och Konstantinopel gick skilda vägar, och det gör de än idag. Den andra stora brytningen, det var just reformationen under 1500-talet. Vi brukar säga att vi lever i en svår tid. Men kära vänner, svåra tider har det alltid funnits. Vad fick teologerna vid universiteten framförallt lära sig vid den här tiden? Jo, det var att med förnuftet förstå. Förnuftet skulle avgöra. Och teologin vid den här tiden på 1300-, 1400- och 1500-talet, all teologi skulle gå igenom en reningsprocess av Aristoteles metafysik. Precis som idag teologin gör när den stöps i den historiskt kritiska formen för att bli accepterad. Ett exempel, en vanlig fråga som teologerna skulle kunna svara på vid Luthers tid var: Hur många änglar kan det få plats på ett knappnålshuvud? Ja. En annan teologisk spörsmål som man skulle kunna reda ut teologerna vid den här tiden var: Om en mus kryper upp på altaret och tar en bit av det invigda brödet, vad får den del av? För oss som lever med flera biblar hemma, mer eller mindre brukade. Ja, vi har datorprogram där vi kan leta och vi kan söka. Ja, i våra mobiler som vi har framför oss så har många Bibeln. Vi har en tillgänglighet av Bibeln idag som kanske saknar motstycke. Och det är svårt att föreställa sig hur det var på Luthers tid. Det som vi kanske inte fattar, det är att Bibeln, alltså Bibeln, boken Bibeln, den var så sällsynt egendom i var mans hand vid den här tiden. Det fanns en viss spridning av biblar i värdshus, förmögna personer ägde en bibel, klostrens bibliotek hade råd att skaffa denna dyra bok. Luther, han hade tillgång till en del postiller med bibelcitat och han trodde lång tid att det var Bibeln, det som var citerat i postillorna och inte mycket mer. För oss som lever på 2000-talet är det ju helt otänkbart att inte ha en bibel på sitt eget språk. Luther, han säger att det var först i 20-årsåldern som han fick en bibel i sin hand. När till exempel det i Sverige beslutades att det skulle göras en översättning av bibeln som Olaus Petri, reformatorn, medverkade i, så blev det en massa rabalder. En biskop Brask, han var kraftig motståndare till reformationen i Sverige och han sa: bättre att Paulus vore bränder än av var man känner. Det var alltså prästernas uppgift att ta fram vad som stod i Bibeln. Så kom för Luther åsknedslaget i den lilla orten Stottenheim, strax utanför staden Erfurt. Vilket gjorde att han gick in i klostret, i augustiner eremiterklostret där 1505. I detta kloster så fanns det en mycket klok föreståndare. Han var noga med två saker. Det första var att man skulle lära känna klosterreglerna. Och det andra, det var att lära känna den heliga skrift. Luther, han säger: jag läste igenom Bibeln 2 gånger varje år. Jag granskade, antecknade, begrundade. Och det sägs att Luther, han var den enda munken i klostret som just var noga med bibelläsningen. Och det berodde mycket på institutionens lärare där i Erfurt. Han säger, Luther, att de ringaktade Bibeln. Han sa de lät den ligga under bänken. Det har tvistats mycket kring när Luther blev klar över lag och evangelium. Och nu har vi kommit fram till vårt egentliga ämne. Evangelium. Denna gåva som tas emot genom tron. Helt klart kan vi säga att hans år i Wittenberg, under det han ivrigt föreläst, han kom dit 1512 eller 11. Han blev tagen från klostret i Erfurt till Wittenberg för att där på institutionen bli föreläsa över Bibeln. När han föreläste över Romarbrevet och Saltaren så blev det honom till stor hjälp. Åren 1517, det är så här viktigt, och är det någonting, vi ska inte prata om en massa årtal här nu, men är det något år som vi ska komma ihåg som lutheraner så är det 1517, det är viktigt. Och vi kan komma ihåg 31 oktober också, det var då Luther spikade teserna. Då hände det någonting som fick otroligt effekt runt om Europa. Hans teser spreds som en vindil över Europas länder. Och ett annat datum, den 10 december 1520. Då brände han den bulla som var orsaken till när han hade skrivit teserna som han fick av påven i Rom. Utanför Wittenbergs porta den 10 december 1520 så brände han bullan, den kanoniska romerska lagen. Och han sa till sina lärare, eller till sina kollegor och till sina elever: om ni vill bli saliga så måste ni helt skilja er från den romerska kyrkan. Det har diskuterats mycket i lutherdomen vilket år Luther blev klar i läran om lag och evangelium, om rättfärdiggörelsen. Det har sagts 1513, 1515. Många lutherforskare, de säger att det skedde förmodligen någon gång år 1518. Luthers klarhet, det går under namnet tornupplevelsen. Tornet som han talar om, det är den utbyggnad av klostrets södra vägg i Wittenberg. Svarta klostret heter det. Det var hans arbetsrum. Det var det enda uppvärmda rummet på klostret. Och han säger själv, Luther, att det var just i detta rum som jag stormade mot påvedömet. Och som därför är värt att minnas. En längre redogörelse för vad som hände där, det har han gett i företalet till sina samlade skrifter som gavs ut 1545, ett år före hans död. Där skriver han, och detta är viktigt, mina kära vänner. Här är ju Luthers klarhet som kommer, och han beskriver den själv. Jag ska försöka läsa sakta, så ni hör tydligt. Luther, han säger: en brinnande längtan att förstå Paulus i Romarbrevet har gripit mig. Men det var inte mitt kalla hjärta som dittills har hindrat mig, utan ett enda ord i Paulus brev till romarna: Guds rättfärdighet uppenbaras där i. Och Luther, han säger: jag hatade uttrycket Guds rättfärdighet, som jag genom den vanliga användningen som jag hade lärt mig hos mina lärare och lärt mig att förstå på ett filosofiskt sätt, genom vilken Gud är rättfärdig och straffar syndare och orättfärdiga. Hur fromt jag än levde som munk kände jag mig inför Gud som en syndare med det oroligaste samvete, och trodde inte alls jag kunde förlita mig på att mina förtjänster kunde ge mig försoning. Luther, han säger: jag älskade inte, nej, jag hatade den straffande guden. Jag var upprörd mot Gud. Frälsningen slogs till marken till följd av de 10 buden. Och ännu mer av Gud som tillfogade smärta genom evangeliets hotande om Guds rättfärdighet. Så rasade jag med vilt och förvirrat samvete. Men jag knackade, säger Luther, envist på detta ställe hos Paulus med en glödande het längtan att få veta vad Paulus menade. Natt och dag grubblade jag tills jag, tack vare Guds förbarmande, blev uppmärksam på ordens sammanhang. Guds rättfärdighet uppenbaras där i, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Då började jag förstå, säger Luther, Guds rättfärdighet som den genom vilket den rättfärdige lever, som genom Guds gåva. Nämligen av tro, och att detta var betydelsen. Genom evangeliet uppenbaras Guds rättfärdighet, nämligen den passiva, genom vilken den barmhärtige guden gör oss rättfärdiga genom tro. Som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Då fick jag den förnimmelsen att jag var född på nytt, säger Luther. Och gick genom öppna dörrar in i paradiset. Då visade sig hela skriften för mig, säger Luther, med ett nytt ansikte. Och jag gick igenom hela skriften i mitt minne och samlade uttryck. Guds verk. Ja, det är vad Gud verkar i oss. Guds kraft. Genom vilken Gud ger oss kraft. Guds vishet. Genom vilket han gör oss visa. Guds styrka. Genom vilken han styrker oss. Guds frälsning. Är när han vill frälsa oss. Och Guds härlighet. När han visar oss sin underbara rikedom. Lika mycket, säger Luther, som jag tidigare hatade uttrycket Guds rättfärdighet, lika mycket prisade jag det nu med motsvarande stor kärlek som det underbaraste ordet för mig. Och så blev för mig detta Paulus ställe i sanning porten till paradiset. Den kände Lutherforskaren Hermann Sasse, han skriver att denna nya förståelse av den heliga skrift var något helt unikt för den här tiden. Skillnaden mellan lag och evangelium, det var en fullständigt ny upptäckt vid den här tiden. För vad hade man lärt tidigare? I katolska kyrkan, för medeltidsmänniskan, var evangeliet huvudsakligen en Kristi lag. Som människan måste uppfylla om hon ville bli lik den rike ynglingen. Som kom till Jesus och frågade, vad ska jag göra för att få evigt liv? För medeltidsmänniskan var evangelium en ny lag. Och det verkliga svaret på frågan, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Och evangeliet blev, gör det så får du leva. Luther, han blev glad och han fröjdades när det stod klart för honom att lagen sa, gör detta, och evangeliet, jag har gjort allt i ditt ställe. Att göra denna skillnad är enligt Luther kännetecknet på den sanne teologen. Och han säger vidare att utan denna skillnad så kan vi inte förstå Kristus och hemligheten med vår frälsning. I förlängningen, säger Luther, kan vi inte heller förstå den heliga skrift. Det är tron på Kristus som världens frälsare som öppnar dörren in i hela skriften. Det enskilt viktigaste bibelstället för Luther i denna fråga, det känner vi alla till, det är Romarbrevet 1:17. Med glädje förstod nu Luther orden om Guds rättfärdighet. Det talade inte om en krävande, en dömande rättfärdighet, utan om den rättfärdighet som uppenbaras genom evangelium och som Gud tillräknar den som tror. I många utsagor gör han klart att denna upptäckt mot den gängse traditionen gör att han kunde skilja mellan lag och evangelium. Här gör Luther också en intressant uppdelning när han kallar lagen för Guds främmande verk och evangeliet för Guds egentliga verk. Luther, han säger vidare, den av synden trälbundna människan, hon är så blind att hon inte ens ser sin blindhet och oförmåga. Guds bud måste därför krossa hennes högmod som blockerar Guds nåd. Men Satan vill inte. Satan vill aldrig att vi ska erkänna vårt fördärv. För då kommer vi, säger Luther, nåden för nära. Satans viktigaste vapen mot Kristus, evangeliet och tron, det är därför inte att leda människor till grova synder, utan att tro, säger Luther, på den egna förmågan och göra henne högmodig. Luther, han sa att lag och evangelium är ännu mer avlägsna varandra än vad raka motsatser är. Lagen säger Gud hatar alla syndare. Och evangeliet säger Gud älskar alla syndare. Lagen säger Gud ska inte frikänna. Evangeliet, Gud har frikänt hela världen. Luther säger att det är vid Kristi kors. Det är bara där. Och det har vi hört under dessa dagar. Som denna skenbara motsättning försvinner. Kristi kors, säger Luther, det är den enda plats i världen där båda gruppernas påstående verkligen kan stå sida vid sida och förbli fullkomligt förenliga. Utan läran om Kristi ställföreträdande försoning kommer läran om lag och evangelium alltid att skapa ett olöst problem. Där man antingen ger avkall på det fria evangeliet eller att man prutar på lagen. Svårigheten att förstå lag och evangelium, säger Luther, det är att det finns en motsägelse i den kristnes personlighet. Han är på samma gång helgon och syndare. Dagligen måste han kämpa mot den gamla människan som varje dag den gamla människan måste han kämpa mot. Och varje dag behöver hans nya människa uppmuntran och näring. Lagen för att bekämpa högmod. Evangeliet för att bevaras från förtvivlan. Vi har bara nuddat lite grann kring Luther. Vi tillber inte Luther. Vi avgudar honom inte. Men vi tackar Gud för att han sände honom. Vi tackar Gud för att han gav honom klarhet och ljus. I en psalm i Luthers psalmbok så står det: O Herre Gud, låt oss ha kvar den lära du oss givit har. Och Martin Luthers katekes, där biblisk undervisning ges. Den enskilt bästa bok som finns att tillgå i översättning både på norska och svenska, där Luthers syn på lag och evangelium är alldeles utmärkt utskrivet, det är i Galaterbrevs kommentar. Den rekommenderar jag verkligen. Och vi skulle kunna hålla på en hel timme och tala om Luthers Galaterbrevs kommentar. Vi ska avsluta, eller vi ska läsa ett citat ur Galaterbrevs kommentaren som Luther skrev. Luther, han säger så här: Vi är klädda i Adams skinnkläder, som är en dödens och syndens dräkt. Det är, vi är alla synden underdåniga och vi är sålda under henne. I oss råder en förfärlig blindhet, okunnighet, förakt och hat mot Gud. Vidare är vi fulla av ondbegärelse, av orenhet, girighet med mera. Denna dräkt, denna fördärvade och syndiga natur, har vi genom fortplantning ådragit oss från Adam. Paulus brukar kalla den för den gamla människan. Den människan med alla hennes gärningar måste vi avkläda oss. Och för att vi från att ha varit Adams barn må bliva Guds barn. Och så säger han så viktigt här: detta sker inte genom att byta kläder, icke genom några lagar eller gärningar, utan genom den pånyttfödelse och förnyelse som sker i dopet. Så som Paulus säger, alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Vidare, av sin barmhärtighet genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. I det döpta uppstiger nämligen ett ljus och en ny eld. Där uppstår nya fromma känslor, Guds fruktan, Guds förtröstan och hopp. Där uppstår en ny vilja. Detta är att egentlig och evangelisk mening ikläda sig Kristus. I dopet gives därför icke en dräkt av lagrättfärdighet eller våra gärningar. Utan här kommer det. Kristus blir vår klädnad. Och han är icke någon lag. Han är ingen lagstiftare. Ingen gärning utan en gudomlig, outsäglig gåva. Fadern har givit oss denna gåva för att han ska vara vår rättfärdiggörare. Levandegörare och återlösare. Att i evangelisk mening ikläda sig Kristus är alltså icke att ikläda sig lag och gärningar. Utan att iföra sig en oskattbar gåva. Syndernas förlåtelse, rättfärdighet, frid, tröst, glädje i helig ande, salighet, liv och Kristus själv. Amen.